Välkommen till Transformationspodden. Jag heter Per Lundgren och jobbar som innovationsledare på Hello Future. Idag ska vi återbesöka den modell som jag tror att vi kanske pratar om mest och använder mest här på Hello Future. Och det är treboxmodellen. Och idag ska vi fokusera särskilt mycket på den andra lådan. Och till min hjälp har jag två kollegor från Hello Future, Jenny Markstedt och Jonas Persson. Välkomna till avsnittet, Jenny och Jonas.
Tackar så mycket.
Tack.
Berätta lite kort bara vad ni gör på Hello Future innan vi börjar prata om låda två.
Ja, jag kan börja då. Jenny är jag och jobbar som innovationsledare och designer på Hello Future. Jag gör både att jag är med i innovationsprocesser och leder dem, men lika mycket jobbar jag med tjänstedesign och tittar på mer verksamhetsutveckling som är i närtid. Så lite båda delarna.
Mm. Jonas?
Mm. Jag har alltid lika mycket problem att förklara vad jag gör, men jag är också designer i grunden, jobbar med egentligen alla delarna från att man är med och tar fram innovationssystem till egentligen förbi tjänstedesignlagret och in på liksom produktutveckling och den biten också. Så jag är oftast med i många, många olika processer i många olika konstellationer på Hello Future.
Mm, just det. Jag tänkte att ni två ska få en liten utmaning av mig som ni kan klura på medan jag läser introduktionen till det här avsnittet. Och då skulle jag vilja veta, eftersom vi ska prata idag om att sluta göra saker, så skulle jag vilja veta, vad har ni slutat göra senast här i ert liv? Och vad har det gett för effekt? Det kan vara någonting litet, det kan vara någonting stort. Fundera lite grann på det. Och då ska jag berätta för dig som lyssnar på det här att om du inte redan är bekant med treboxmodellen som vi ska prata om idag, så kan jag säga att den har vuxit fram ur ett problem som många organisationer springer in i. Nämligen, det är väldigt svårt att bygga sin framtid och hantera sitt nu samtidigt. Och den här modellen då är baserad på forskning av innovationsprofessorn Vijay Govindarajan som under 35 år har studerat verksamheter som håller över tid. Och utifrån den här forskningen så har han tagit fram en tes om att de som lyckas över tid är de som är duktiga på att skapa balans mellan tre lådor. Därav treboxmodellen eller trelådormodellen. Den första lådan, låda 1, det handlar om nutiden. Alltså, vad har vi för kärnverksamhet idag? Och hur är vår förmåga att effektivisera och optimera den? Vi behöver alltså bli väldigt duktiga på det vi gör här och nu. Den tredje lådan, och nu hoppar jag med flit över låda 2. Den tredje lådan, det är framtidslådan. Den handlar om att bygga upp det som ska göra oss livskraftiga på sikt. Alltså, hur ser vår framtida verksamhet ut? Hur är vår förmåga att utforska och aktivt skapa den här framtiden? Och kvar är då låda 2, alltså dåtiden. Vilka beteenden eller tjänster eller produkter med mera har vi tidigare haft som kanske inte längre är relevanta givet vart vi ska? Och hur ser vår förmåga att ifrågasätta de här sakerna ut och ta bort dem? Så låda 2 handlar om att sluta göra saker. Och jobbar man då i de här tre lådorna på ett strukturerat sätt så ökar man då också chansen att vara bra idag men också imorgon. Så vi har ju pratat om det här förut. I avsnitt 2 så går vi igenom den här modellen lite mer utförligt. Och avsnitt 2, det är över 100 avsnitt sen, så man får scrolla långt ner i avsnittskön av Transformationspodden. Men vi har också pratat om det här i avsnitt 101 då vi berör de här lådorna. Men utan kanske att egentligen dyka jättedjupt i den här andra lådan som vi ska prata om idag. Så med det lilla introt, Jenny och Jonas, så vi kan börja med dig, Jenny. Har du lagt någonting i ditt eget liv i låda 2? Alltså, har du slutat göra någonting? Och vad gav det dig i så fall?
Ja, det har jag ju. Och det var när jag fick frågan så bara, shit, har jag gjort det på senaste? För tidigare tycker jag att jag har varit bättre på att så här, om jag slutar med det, jag slutar med det. Så här. Mm. Men jag kom på, för jag har slutat att få dåligt samvete när jag inte åker in till kontoret. Istället väljer att jobba på hemmakontoret. Det har jag slutat med nu. Och nu istället så bara, ja, idag behöver jag fokusera. Vilken härlig grej att jag kan sitta på mitt hemmakontor. Så det har ju så här mer ändrat mig i att jag... Det, bra, då har jag liksom valt någonting istället för att jag känner att jag... Oh, jag skulle egentligen ha... Jag borde egentligen göra det. Så det... Det känns bättre när jag stannar hemma och jobbar. För då finns det ett syfte med det.
Var det ett aktivt val att lägga det i låda två? Eller blev det bara så?
Nej, det var ett ganska aktivt val. Alltså att jag fick den tanken. Liksom att så här, men se det istället så här, som att det är väldigt bra att du kan jobba hemifrån när du vill. Se det positivt istället för att se det negativt. Fick ett råd av min... kära sambo, och jag bara, okej, nu gör jag det. Jag lägger det där.
Bra råd. Precis, dåligt samvete är ju en av de mest oproduktiva känslor man kan ha. Så där har vi ett bra exempel då på någonting mer abstrakt, eller en känsla i det här fallet som du har lagt i låda två, som har låst upp mer energi då förhoppningsvis till dig. Om vi riktar oss till dig då, Jonas Persson, vad har du lagt i låda två om något?
Ja, men då kommer jag komma med någonting betydligt mer konkret. Jag är ju en inbiten ultralöpare, så det här blir träningsrelaterat. Det sägs ju att det är väldigt bra att göra liksom benböj med vikter. Det är en sån grej som man ska hålla på med för att bli starkare i benen. Men jag har ju kommit upp i den åldern att knänen inte har varit tidigare. Så direkt jag har liksom kört lite mycket liksom benböj, så har jag inte kunnat springa lika långt som jag borde behöva kunna göra. Så där fick jag göra ett ganska aktivt val att okej, antingen får jag träna lite mindre liksom tung träning för knäna och springa mer, eller springa mindre och köra mer benböj. Och för mig är det roligare att springa än att köra benböj. Så jag valde liksom att ha roligt istället för att kanske bli bättre i det här fallet.
Just det. Okej, men intressant. Då har vi ändå två exempel på vad som går att lägga i den här låda två. En känsla och i ditt fall en aktivitet, men kanske också lite grann en prioritering och en ett val så. Jag tänkte att vi skulle börja med att packa upp låda två lite mer ordentligt. Vi får tänka oss att vi sitter runt julgranen här på julafton och vi har packat upp låda ett där vår nuvarande verksamhet finns och hur den fungerar. Och den är ju möjlig att optimera så mycket som möjligt, så att vi ska vara maximalt livskraftiga här och nu utan att slösa onödiga resurser. Och vi har också packat upp den här låda tre som handlar om hur ska det se ut i framtiden när vi lyckas. Vilka är vi om 10 år när vi är livskraftiga givet de risker och möjligheter som finns. Så kvar är ju då den här väl inslagna låda två med sitt hemlighetsfulla och ibland lite abstrakta innehåll. Vill ni hjälpa mig att packa upp den lite grann?
Precis, för i låda två, där stoppar vi de beteendena och tjänsterna och produkterna och så vidare som inte längre blir relevanta för oss, och man liksom utvärderar även hur förmågan är för att kunna ta bort och ifrågasätta. Och jag var tvungen att faktiskt gå tillbaka och se vad som Govinda Rajan skriver om det här. Och då säger han att box 3 är där hinder för den framtid som box 3 representerar går för att dö. Som man verkligen, det är väldigt, väldigt bildigt, dit lägger vi hindren.
Du sa box 3 nu, men du menar box 2 är ditt hinder.
Precis,
för den framtiden.
Så är det.
Precis.
Ja.
Jag tror
låda
du sa
2.
Det.
Ja. Låda 2 är där hindren hamnar, där vi stoppar hindren.
Just det.
Som vi vill nå till låda 3.
Exakt, så de går dit för att offra sig själva för en större framtid, kan man säga.
Precis, precis. Och han skriver också att, fritt översatt då, att låda tvås roll är att hjälpa organisationer att skaka sig fri från hämmande idéer och strukturer som har uppstått kring tidigare framgångar. Och för mig så blev det här ganska så här, aha, just det. Det är det som vi ska stoppa i låda två. Där den är väldigt starkt förknippad med framtiden och låda tre. Och dit vi vill ta oss någonstans.
Ja, men jag tycker det är en bra bild. Jonas, om du ska hjälpa oss att packa vidare här i låda 2, hur ser du på den?
Precis, min känsla är att man ibland kanske blandar ihop sluta göra i låda 1 med sluta göra i låda 2 också. För jag skulle nog hävda att det är en skillnad mellan dem. Det finns ju saker man behöver liksom sluta göra i låda 1 ur ett rent liksom effektivitetshänseende. Mm. Man vill liksom, ja, skala bort vissa tidsjuvar och så vidare. Och så. Men det man ska tänka på runt låda 2 är nog lite mer av de strategiska sakerna man ska sluta göra. Och kanske de lite mer abstrakta sakerna också blir det. Så det, om man bara ställer sig frågan, vad ska vi sluta göra, kan det vara lite svårt att säga, oh, wow, okej, okay, oh, ah. Men om man snarare ställer sig frågan, vad hindrar oss från att jobba mot framtiden? Vad är det vi ska sluta göra då? Mm. Så tror jag man får en liten annan ingång till frågan, vad vi ska stoppa i låda 2.
Just det, så man slutar inte, eller man, precis, de saker man slutar göra för att bli än mer effektiv här och nu är egentligen inte saker som hör till låda 2, utan de sakerna ska frigöra tid och resurser att ta dig mot den riktning som du ska gå i, så att säga. Jag tror att de flesta logiskt kan förstå att man behöver sluta göra saker för att skapa den här tiden och utrymmet för det nya. Men ändå tycker jag att när man kommer ut till kunder som ibland har pekat ut en tydlig riktning, oftast kanske den är lite mer vag, men man vet ändå att man behöver ta sig någonstans. Oftast för att man har stött på utmaningar i form av trender, risker och så vidare som gör att vi måste förändra på något sätt för att klara av vårt uppdrag. Vi jobbar ju mycket mot offentlig sektor och där är det ofta att ja, vi får en större andel av befolkningen som är äldre, mindre skatteunderlag, högre tryck på vård och såna här saker. Hur ska vi lösa det? Och då har man någon typ av bild av hur det skulle kunna se ut när det funkar. Men just det här att sluta göra saker verkar ju vara i stort sett det svåraste man kan göra som organisation. Varför är det så svårt och hur kan man, alltså hur går det till när man bestämmer vad man slutar göra? Har ni några tankar runt? Nu ställde jag 2 frågor på en gång. Det får jag ibland kritik för. Men vi kan börja med den första. Varför tror ni att det är så svårt att sluta göra saker som organisation då?
Min tro på det är att en organisation består ju av människor. Och människor har nog svårt att sluta med saker, tänker jag. Det är som vilken beteendeförändring som helst. Alltså när man ska sluta med någonting så är det skitjobbigt och det är trist och det spelar egentligen ingen roll om man i grunden förstår att det är bra. Det är liksom, okej, jag kan logiskt förstå att jag borde sluta äta godis framför soffan en tisdag kväll, men det är en sån himla kortsiktig belöning jag får av att göra det. Och jag förstår, jag ser inte riktigt hur mitt liv kommer att se ut på sikt när jag väl har slutat med det. Och det tror jag är, det kan man sätta in i en organisation också. Att så här, kortsiktiga mål ger mycket tydligare effekt, en tydligare bild av att så här, okej, jag gör det här och det blir en bra, jag får någonting bra utav det. Så det tror jag är en grej. Och sen bara med att sluta saker är ju en trygghetsfaktor också. Alltså att även om det är så här, om det här är en skitdålig lösning eller en skitdålig rutin vi har eller en jättebesvärlig process, den kan jag. Alltså jag kan den. Det känns tryggt. Även om jag klagar om den 10 gånger om dagen så vet jag vad jag gör. Och det tror jag inte att man ska så här, glömma bort, att det perspektivet är jätteviktigt att ta med sig när man ska göra någonting helt annorlunda. Så trygghetsaspekten får vi ha med, tror jag.
Nej, och därför att, för att fortsätta på det, för det man då behöver göra, eftersom det, som du säger Jenny, det är svårt och det är jobbigt att ta tag i den typen av saker, då måste man ju ha någon slags vision eller framtidsbild i bakfickan för att liksom kunna ta sig över det här. Det är ju liksom grunden till hela treboksmodellen, att man måste ha en vision, man måste veta en strävan, vart är vi på väg? För då blir det så otroligt mycket lättare att ta besluten, både i låda 3, i låda 1 och i det här fallet också i låda 2.
Mm.
Utan det så kan liksom de minsta grejerna kan bli otroligt svåra att få igenom om man inte liksom har den här gemensamma bilden av vart man är på väg.
Mm. Ja, men verkligen. För att spinna en tredje gång då på det här, så när ni pratar så börjar jag tänka lite grann på det här. Ja, men när du berättade igen det, då börjar jag tänka, just det, men vi lever ju i en kultur där man får väldigt mycket beröm för det man gör, naturligtvis. Och väldigt lite beröm för det man väljer att inte göra, så att säga. Alltså det syns inte så mycket. Man har ju inte ett CV med grejer man valde att inte göra eller som man slutade göra. Så det kan ju vara en sak, att det är av mer osynlig natur på något vis. Man ser inte de exemplen lika tydligt i sociala medier eller hör talas om dem. Och det andra är väl att, för det kan jag känna ibland internt hos oss också, att man tröskar på ganska länge med någonting. Sen är det någon som vågar ställa den briljanta frågan, men behöver vi göra det här längre? Eller kan vi göra mindre av det här? Och så låser det upp någonting helt nytt. Och det tänker jag ibland är att man, varenda gång man gör någonting så stoppar man in energi i det, och man gräver ju på något vis den här fåran man går i djupare och djupare. Och det krävs ibland någonting ganska radikalt för att stanna upp och bara, men vänta nu, jag går ju liksom, jag går i en fåra, vad händer om jag slutar göra det? Och då behövs det oftast någon som, något forum kanske som är tillåtande där man tittar på saker väldigt mycket uppifrån, eller någon som är duktig på den typen av frågor, vilket ju tack och lov tror jag många av oss på Hello Future är, givet att den här modellen är så närvarande på något vis.
Ett litet tillägg där, för jag tror att om man, för även om man kanske har som organisation koll på så här, det man ska, det syftet man har, det värdet man ska ge till sina kunder eller medborgare eller användare, så är det svårt att säga, men vi gör ju det på det här sättet, vi har gjort det på det här sättet. Vi har ju liksom, vi levererar ju värde. Varför ska vi sluta göra det? Så ser man liksom bara det utan att ta in. Okej, men det händer ju saker i omvärlden. Eller det händer, det är liksom beteenden som förändras. Och sen tar man inte in det perspektiverna. Mm. För då blir det lite så här, det känns okej. För vi levererar ju fortfarande ett värde. Mm. Och den tror jag också att man blir lite så här, man får lite tunnelseende. Speciellt när man är i en bransch där det går bra. Eller där man har mycket, man har liksom fullt av kunder eller medborgare som man behöver hjälpa, och det är liksom, kön är lång. Ja, men då är det bara att köra på, kan man tänka sig. Men man kanske bara behöver liksom vika av och göra någonting helt annorlunda, även om man levererar samma värde.
Ja, jag tänkte på det här. Alltså Jonas är ju inbiten ultralöpare. Det är ju, jag är inte riktigt där än, men jag tycker också att det är himla kul att träna. För första gången i mitt liv har det bitit mig ordentligt, tror jag. Mycket för att jag har lärt mig mer. Och då har jag, idag finns det så himla mycket YouTube-kanaler med folk som är duktiga coacher. Och en röd tråd i de som jag upplever som, vad ska jag säga, bäst, ett dåligt ord. Men ni vet, de som sticker ut för mig, som de känns liksom som att de har visdom. Och de har bevisat sig över lång tid. Och de kanske har jobbat med inte bara 19-åringar utan folk som är långt upp i åldrarna och gett dem en lång karriär och liksom att kunna hålla på med någonting över tid. Det är att de nästan alltid, den största nyttan de kan göra i början med en ny person som de coachar, är att be den personen träna mindre. Dra ner på träningen, sluta göra saker för att frigöra tid till återhämtning i det här fallet. Att många som satsar hårt är väldigt övertränade. Vilket också är någon typ av, vad ska man säga, symptom lite grann på den kulturen vi lever i, att man bara adderar saker hela tiden. Men väldigt få funderar på vad som händer om man, alltså du kan få mer resultat av att träna mindre. Och där har vi ju Nils van der Poel, det här svenska skridskofenomenet som har släppt sitt manifest, som pratar om att han är ledig 2 hela dagar i veckan. Och tittar man på hur atleter, särskilt konditionsatleter tränade, om man tänker på triatleter eller skridskoåkare för den delen också, bara för kanske 10 år sedan, så alltså om någon tog ledigt en dag i veckan, så var ju det tyckte de var helt obegripligt att den personen gav upp en dag till konkurrenterna. Medan idag har man liksom mer förstått balansen helt enkelt, återhämtningen, träningen, att frigöra tid till återhämtning, frigöra tid till mental återhämtning också, att kunna ha ett liv utanför det som kommer göra att du orkar träna mer sen och så vidare.
Ja, det kommer vi lite grann in på det här med syfte igen också, skulle jag säga. Just hans bild var att han ville hänga med kompisarna på helgen.
Mm.
Det var liksom en viktig del för hans träning, att han kunde liksom ta en öl på lördag kväll.
Eller åtta, som han skriver.
Eller åtta, ja, precis. och det är lite, det är på ett sätt uppfriskande att se att han liksom, för att orka träna stenhårt 5 dagar i veckan, så vill han vara ledig 2 dagar i veckan. Och då har han ju också gjort ett aktivt val utifrån det.
Ja.
Bra exempel på låda 2.
Ja, men och att han, det tycker jag också är så fint, nu ska inte det här bli Nils van der Poel-podden, men att han insåg så här att om jag ska bli bäst i världen, då en väldigt stor del av det är att fortsätta kunna träna mycket volym över lång tid. Och en förutsättning för det är att liksom må bra mentalt och fysiskt över tid. Så att det är bättre att träna lite mindre här och nu för att över tid slippa skadefrånvaro. Så att han kommer ta ikapp det över tid. Men jag tänker, har vi några fler exempel om vi vänder och tillbaka till att prata om organisationer? Vad kan en organisation sluta göra? Allt ifrån det uppenbara till om ni har sett exempel som är mer nyskapande, om det finns några sådana. För det jag tror de flesta tänker på kanske är man kan lägga ner vissa projekt kanske, eller vi kan sluta svara i telefon, vi kan dra ner på kundtjänst, vi kan, man tänker oftast på den typen av väldigt konkreta tidsslukande saker. Men vad kan vi komma på tillsammans om ni funderar? Vad kan man sluta göra?
Ja, precis. De enkla sakerna är som sagt aktiviteterna. De svåra sakerna är ju saker som har med kanske mer attityder och strukturer att göra också. Jag funderar mycket på det här med upphandlingar är en sån här typisk grej.
Mm.
De gör man på kanske, man har gjort dem på ett speciellt sätt och man fortsätter göra dem på ett speciellt sätt, och det är liksom, så här funkar upphandlingar, och man tänker kanske inte riktigt på att man kan ju förändra hur man gör en upphandling också om man vill nå åt ett speciellt håll, på samma sätt som man liksom kan vrida på andra typer av samarbeten. Vilka samarbetar vi med? Hur gör vi det? Och så vidare.
Mm.
Tänk också att ett beteende som känns liksom farligt kan vara det här passivt tysta beteendet som man ofta märker, tycker jag, på. Ja, men man sitter kanske på ett möte, man förstår liksom inte bara, vad handlar det här om, eller så här, varför ska vi göra det här, och sen så sitter man tyst för man bara, men det är bara säkert jag som inte har förstått det, och så efteråt så här, visar det sig att så här, aha, min kollega fattar inte heller det, och så var det som ingen som sa någonting. Och jag tror det antingen har liksom det finns i organisationens liksom, ja, men tidigare erfarenheter att man har sagt någonting eller inte, och så har man blivit straffad för det, eller så har man bara, man är så luttrad typ, så här, men det går sakta, det händer ingenting, så att man typ har gett upp. Alltså sådana typer av beteenden där man typ lite skjuter ifrån sig ansvaret. Det tycker jag känns farligt, för att då blir det någon annan som ska göra sakerna för att vi ska ta oss till framtiden. Jag gör bara som jag brukar göra. Och sen är det någon annan som har fokus på frågan. Det är någon annan som har det på sitt bord. Den känns som ett beteende man helst stoppar i långt ner i låda 2.
Ja, verkligen. Jag börjar också tänka på en okej, vi träffar ju många kommuner. Och min bild är att alla kommuner ger oss samma omvärldsspaningsrapport. Och det här kanske är en jättekänslig fråga, det vet jag inte. Men jag skulle ju nästan säga att det är en sån sak som jag skulle vara nyfiken på att prata med kommuner om. Borde ni omvärldsspana, för att ni får samma resultat som alla andra kommuner. Det är samma trender ni ska titta på. Och istället sluta göra det och frigöra tid till mer av det vi kallar för sensemaking, eller att faktiskt tolka de här trenderna. Vad betyder de för oss? Och följa upp de här ofta dystopiska rapporterna med mer konkreta svar? Vad ska vi göra åt det? Håller ni med eller?
Absolut, jag tror att, och då kopplat till ett beteende att man ska stänga in sig och göra så här, ja men vi behöver göra vår egen, eller att man kanske tror att man är väldigt unik, och det är inte bara kommuner utan det är väl överlag bolag som tycker att de är väldigt unika, för ingen annan har liknande utmaningar, eller men vi är så speciella för vi har de här grejerna, eller vi har de här tekniska förutsättningarna, eller vi har de här ramarna som ingen annan har. Ja, fast det är ganska många som har liknande ramar, verkligen, och liknande teknik som står i vägen och så vidare. Så,
jag menar, jag kan ju förstå om ett privat bolag eventuellt inte vill dela med konkurrenter såklart, men offentliga Sverige borde ju bara öppna portarna till varandra. Från det då till en annan sak som jag personligen alltid tänker på, som jag har top of mind när jag tänker låda två, det är ju möten. Både hur långa möten oftast automatiskt är. Kan vi halvera alla möten och se vad som händer? Alltså tiden på dem. Kan vi, och sen ifrågasätta väldigt noggrant alla möten man har också. Måste vi ha det här mötet? Kan vi prova att inte ha det 2 veckor och se om det händer någonting? Så att, okej, men då har vi pratat om egentligen...
Där skulle jag kunna flika in runt möten också, och min lilla utläggning i början om vad som är liksom låda 1 och vad som är låda 2, och att man ska nog fundera på möten, att absolut, man kan korta ner möten, men man kan också fundera på vad är det för typ av möten vi har. Det kanske är så att vi ska minska på mötena, men vi kanske framförallt ska att se till att de möten vi har är mer kanske tvärfunktionella, eller liksom fokus på att vi kan liksom samarbeta bättre också och så vidare, så att vi utifrån perspektivet, vart vill vi i framtiden? Ja, vi måste kanske jobba mer tvärfunktionellt, vi måste jobba mer flexibelt, vi måste jobba mer kundnära, hur kan vi se till att de möten vi har också liksom funkar på det sättet, så vi inte liksom fastnar i att bara ha mindre möten, för det kanske inte heller är hela svaret. Vi kanske ska göra det på ett annat sätt också.
Verkligen, och jag kom på en annan grej som handlar om ens egna stolthet. Alltså som är så här skillnaden i låda 1, där det är så här bra att ha koll och vara expert och så här, jag har koll på mina siffror och min data, och jag har, det är liksom, jag tar beslut på säkerhet, jag tar beslut på, det känns tryggt och så. Och sen i liksom framtiden så är det osäkerhet och ingen har någon aning, eller liksom man har helt andra sätt att fatta beslut på. Och då tror jag så här, den stoltheten av att så här, man kan inte gå in på ett möte med samma liksom på samma sätt som när man går in i ett låda 1-möte. För att då är man ju redan, då är man redan körd. För att man har redan helt plötsligt så här, nej, jag ska ha koll. Men det har man inte. Den välkomna osäkerheten och säga hej då till sin stolthet.
Spännande. Hur kan man göra då? Finns det några metoder eller strukturer för att sluta med saker, eller för att se till att den frågan lever hela tiden?
Har man en tydlig bild på vart man är på väg någonstans och vad ens framtid innefattar för någonting, så då kan man hela tiden ta upp det så här, okej, vad det här vi gör, leder det oss mot den här framtiden? Och gör det inte det, okej, men då kanske vi ska ta bort det då. Men då måste man ju ha den där bilden av vart man ska någonstans för att kunna göra det här. Så jag tror också att hela box 3-modellen funkar väldigt bra, för att man sätter ord på saker och ting. Att den har liksom, där har ju den, alltså det är väldigt tydligt, så det är 3 lådor vi ska stoppa saker i. Och det blir väldigt lätt och kommunikativt att prata om det. Så det tror jag att man, på samma sätt som när man rensar i sin garderob och man ska skapa en ny stil, så kan man ha så här, den här slänger jag på tippen eller liksom skänker bort. Den här kan jag sy om och den här sparar jag precis som den är. Alltså att man kan kategorisera. Det blir lika lätt att applicera. Eller det är inte lika lätt att applicera. Men det blir liksom samma metodik. Jag tänker att det blir en kommunikativ.
Och där är ju låda 1 och 3 är ju mer konkreta i det att man lägger ett experiment kanske i låda 3 som ska ta oss framåt, och man lägger en specifik effektivisering i låda 1 som ska göra något bättre här och nu. Men i låda 2 är det ju, handlar det om att lägga saker som vi ska glömma bort eller avsluta. Finns det något trick för att synliggöra det mer eller tydliggöra det mer?
Jag brukar jobba med en liten som mental checklista som är väldigt kort, som man kan, tror jag, använda sig av. Och mycket handlar om att ifrågasätta saker, våga ifrågasätta saker i ett möte. Och egentligen handlar det kanske om 3 enkla frågor som, ja men varför gör vi det här för det första? Är det här relevant utifrån vart vi vill? Dels är det relevant utifrån där vi är nu, liksom skapade värde, och utifrån dit vi vill i framtiden. Och också någon slags motsvarar det här liksom tiden eller kostnaden, den effekt vi vill uppnå.
Mm.
Kan man svara på de frågorna, så tror jag man kan få en ganska tydlig liksom, så här, okej, är det här någonting vi ska fortsätta med? Är det något vi behöver skruva på ur ett låda 1 perspektiv? Eller är det någonting vi borde fundera på att inte göra alls?
Mm.
Hej, Leif här från Hello Future. Jag tänkte bara berätta att nu öppnar vi upp för nästa omgång av vårt träningsläger för innovationsledare. Den här gången kör vi i Umeå och det är datumen 27-29 maj 2024 som gäller. Det här träningslägret är till för dig som jobbar som innovationsledare, verksamhetsutvecklare, projektledare, men har någonting med innovation och utforskande arbete att göra idag. Och det här är inte en teoretisk utbildning där du får sitta och lära dig modeller som du sen ska tenta av, utan det här är praktiska övningar där du tillsammans med andra deltagare får jobba i team och lösa scenariobaserade uppgifter. Och vi från Hello Future finns där som coacher och guider genom det här jobbet. Om du vill läsa mer om det här så går du in på hellofuture.se på vår startsida. Klicka dig vidare in via länken där till träningslägret. Där kan du se lite grann vad andra har upplevt när de har deltagit. Och där hittar du även länken för att anmäla dig eller skriva upp dig på intresselistan. Så jag hoppas att vi ses där i Umeå under våren. Det skulle vara toppen.
Precis, ja. Rent praktiskt finns också den här övningen som vi har pratat om tidigare i podden, där Ida Hult berättar om, hon har skrivit en bok som heter Ärvda svar, där hon berättar om den här metoden som heter magiska affären, som i den kan man liksom köpa vad som helst och man kan bli av med vad som helst, och den har 2 regler. Man kan inte betala med pengar, och så måste man köpslå för sin sak att argumentera för den. Och där blir det också tydligt att så här, ett ja till en sak är ett nej till någonting annat. Och att börja med någonting innebär att sluta med någonting. Så den tänker jag, jag har inte testat den själv i grupp, man kan ju testa, man kan göra den med sig själv också. Men finns det några experiment som vill experimentera med mig, så kör jag gärna den metoden någon gång. Den tror jag kan vara bra. Faktiskt att också blir liksom, det blir lite mer mental bild av vad vi slutar med och vad vi
gör. Det är uppenbarligen en grej vi måste tydliggöra för oss själva, just det där att gör vi någonting så stänger vi en annan dörr, och stänger vi en dörr så öppnar vi en annan, och så vidare och så vidare. Jag har ju en bebis, och den bebisen behöver ju aldrig stänga några dörrar. Den går ju från 0 och kan öppna dörrar till den här typ 15, och sen börjar det kanske bli som för vanliga människor, eller äldre människor. Jag tänkte på en annan sak också som jag tycker är väldigt intressant, och det är ju det att om man då har krånglat sig fram till ett läge där man har lärt sig att ställa de här frågorna och man har blivit duktig på att lägga saker i låda 2, hur blir man då duktig, tror ni? Eller den frågan ska jag inte ställa, jag ska fråga så här istället. Man vill ju ibland också dra ner på saker. Alltså vissa saker kanske vi inte ska sluta med, men vi kanske ska fråga oss hur lite av det här behövs för att få ut liksom tillräckligt mycket. Är det också något man borde tänka in i låda två, eller är det något helt annat? Det är väl också en form av avslutande, men inte komplett bara, utan mer dra ner liksom.
Ja, precis. Jag tror inte man behöver tänka på låda två att man måste helt och hållet sluta med någonting. Det kan ju absolut handla om att minska på någonting och ja, inte liksom kanske fokusera lika mycket på någonting eller, och så vidare. Det kan det nog absolut vara.
Mm. Så det är inte dödslådan utan återvändo. Jenny och Jonas, jag har skrivit en avslutning på det här avsnittet. Ska vi köra den, eller ska vi, har vi någonting mer vi borde belysa innan vi stänger?
Ja, men kör. Spännande.
Ja, nej, det är inte så spännande. Men jag tänkte att vi skulle passa på att prata om, eller det är ganska spännande, för vi ska passa på att prata om det här programmet som vi har tagit fram, där vi guidar ledningsgrupper i att skapa tydlighet och handlingskraft just utifrån den här treboxmodellen. Och det har vi tänkt då att, eller vi har labbat med det här och vi har provat att göra det och insett att 3 halvdagar är ganska bra kopplat till den här modellen. Just att om man är i ett läge där man behöver ta sig framåt, vilket ju alla vi träffar är, men man behöver också göra det på ett balanserat sätt och kanske inte minst bygga samsyn i ledningsgruppen, att få chansen att prata om det ur ett helhetsperspektiv. Vart ska vi och vad innebär det för det vi gör här och nu och det vi borde kanske sluta göra. Så det här treboxprogrammet då, om man är nyfiken på det, så kan man gå in på hellofuture.se, kommer man in på vår webbplats och då kan man klicka på verksamhetsanalys. Det är en av de första sakerna man bör se när man landar på vår sida. Och där kan man läsa lite mer om vad det här treboxprogrammet egentligen är. Men också gärna ta kontakt med oss, för alla ledningsgrupper funkar olika. Så då kan vi prata lite grann om hur det skulle kunna se ut för just din ledningsgrupp. Det var den avslutningen jag ville läsa upp innan vi rundar av. Kul att prata om det här. Lite abstrakt är det ju, men jag tror att låda 2 ska få mycket mer uppmärksamhet. Den är ju fantastisk. Både liksom i privatlivet när man rensar garderoben eller sluta köra knäböj för att kunna göra det man faktiskt vill, att springa. Men också för organisationer där man kan få den här otroligt häftiga känslan av att plötsligt ha resurser och tid och energi till någonting nytt. Bara genom att sluta med någonting som kanske inte ens behövdes, utan det var bara någonting som har följt med från förut. Någonting som hade gjort en framgångsrik en gång i tiden, men som av tradition bara har hängt med. Det är ju väldigt tillfredsställande. Vi kanske bara ska konsulta i låda 2 framöver. Komma ut och så här, vad ska vi sluta göra? Vad ska vi dra ner på? Wow, nu har ni massa tid, gör något bra. Hej då.
Ja, varför inte?
Varför inte?
Ja, jag tror att det behövs mer än någonsin.
Ja, tusen tack för att ni ville prata låda 2 med mig.
Tack själv, Per.
Tack.
Nu lägger vi det här avsnittet i låda 2. Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på ännu ett avsnitt av Transformationspodden. Den här podden görs av Hello Future, och vill du veta mer vad vi kan hjälpa dig med som innovationsutvecklingspartner, så gå in på vår webb hellofuture.se och läs mer. Eller kanske boka en digital fika med någon av oss, så kan vi berätta mer.